If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Veckans poddavsnitt i Babys podcast ska handla om vulva, om vårt vaginala mikrobiom och om kvinnoforskning. Det ska också handla om en väldigt viktig bok och om vackra akvareller och om att kalla de kvinnliga kroppsdelarna vid riktiga namn. I poddstudion hör ni som vanligt mig, Rebecka, gynekolog
och mig, Carina, barnmorska.
Och idag har vi en gäst som faktiskt har varit med i Babys podcast tidigare, även om det var ganska länge sedan. Det är Ina Schuppe-Koistinen. Hon är docent på Karolinska institutet och arbetar på Centrum för translationell mikrobiomforskning. Och Ina studerar bland annat bakterieflorans betydelse för kvinnans hälsa. Hon är också sedan i höstas författare till boken Vulva, fakta, myter och livsomvälvande insikter. Och som om det inte var nog med forskare och författare, hon är också en helt fantastisk konstnär och har gjort illustrationerna till sin bok själv. Så häng med in i dagens avsnitt. Välkommen tillbaka, Ina.
Tack.
Väldigt roligt att du vill prata med oss igen på Babys podcast.
Ja, jag är hedrad. Tack så mycket att ni bjöd in mig.
Jag tänkte börja med att fråga, boken, Vulva, hur kommer det sig att du bestämde dig för att skriva den?
Det finns många anledningar och som forskare är vi ju egentligen inte vana alls att skriva populärvetenskapliga böcker. Vi skriver ju mera artiklar i facktidskrifter som är ganska svåra att ta till sig för gemene kvinnor. Men det har hänt flera gånger att jag har blivit uppringd av någon reporter från någon kvällstidning som ville fråga om vad jag tycker om olika såna råd som de har sett på sociala medier. Ska man skölja vaginan med väteperoxid när man har bakteriell vaginos? Vad tycker du om det som forskare? Alltså jag blir ju både ganska, jag både upprörd och orolig när jag hör sånt. Och det har hänt flera gånger och jag har också börjat följa olika sociala medieplattformar för att förstå vad är det för råd som ges. Och då kände jag att men det finns verkligen ett behov att gå ut på med information om kvinnokroppen, med information om när man behöver söka vård och slå död på lite myter. Så att vi som forskare behöver också vara lite synliga i samhället och inte bara prata med varandra. Så det var en av anledningarna att jag bestämde mig att det är bra att skriva en bok för att då når jag ju många fler. Och sen det andra är att vi har ganska många kvinnor som hjälper oss med våra studier. Alltså som deltar genom att fylla i enkäter, samla prover både från munnen och tarmen och vaginan och skicka in till oss. Och det här är ju ett sätt att ge tillbaka, att beskriva vilken forskning gör vi, vad är det vi har lärt oss på de sista åren här och hur sätts det då i relation till vården. Så jag tyckte det var ett bra sätt att nå ut med vår forskning och tacka för att så många ställer upp och hjälper oss.
Någonting som jag tänkte på när jag läste din bok, det var mycket som var bra, men just det jag fastnade extra för, det är det här att du skriver att vi starka och självmedvetna kvinnor behöver ett korrekt ord på sitt könsorgan. Och det här tänker jag ju ofta på som gynekolog, att jag märker att mina patienter ibland har svårt för att uttrycka vad det är för, de har för besvär, för de saknar vettiga ord för vagina och vulva och sådär. Varför tror du att det har blivit så svårt med de här korrekta benämningarna på vulva. Varför håller vi på med lite så här barnsliga ord som fiffi eller snippa?
Ja, alltså jag har egentligen svårt att förstå varför det är så. Men som du säger, när man börjar bli lite uppmärksam kring det här, då är det väldigt uppenbart att kvinnor saknar ett självklart ord. Alltså ingen man skulle ju tveka och säga att jag har en penis. Det är ju helt självklart. Och är det en pojke så är det en snopp. Och, men kvinnor då, det är som att man sätter sig automatiskt i något slags underläge när man inte ens kan benämna sitt kvinnliga könsorgan. Och det är väl av tradition att vi är vana att smussla, att vi skäms, att vi är vana att stå tillbaka. Och det är ju helt fel. Så ju mer jag tänkte på det där, desto viktigare blev det för mig att den här boken skulle heta Vulva. För egentligen beskriver den ju alla delar av det kvinnliga könet. Men jag tyckte det var viktigt att vulva är ett ord som vi behöver erövra. Vi behöver komma ihåg och vi ska känna oss självklara och inte förminskade som att vi är barn eller att det är ett fula ord som används.
Mm. Jag håller ju helt med dig. Jag kallas ju för vulvamuppen på jobbet. Okay. Så jag tycker att vi ska använda ordet vulva. Så att alla förstår vilken typ av mupp jag är.
Ja, så trevligt. Ja. Så är vi två. Ja.
Men Nina, den här boken, den är ju otroligt viktig av flera anledningar. Men jag tänker att få återkoppla till det där med namnet. Om vi då ska, när vi lär våra små barn om våra könsorgan, ska vi då från början prata om vagina och vulva?
Nej, alltså man har ju ett barnspråk till barn och det är väl, det är väldigt fint ord att ha en snippa när man är barn. Men så det är ju också en åldersfråga och ordet vulva skulle ju också behöva introduceras i skolan på ett bra sätt tillsammans med utbildningen om kvinnokroppen. Men just små barn, det är väl ändå barnord som krävs och känns rimliga.
Men det är ju viktigt då att vi benämner dem rätt så att man hör talas om. För alla vet ju inte vad vagina eller vulva är.
Ja, jag tog ett annat beslut i boken och det var att konsekvent kalla då vaginan för det ordet och inte slida, som kanske är lite vanligare i språkbruket. Men jag blir lite sådär småupprörd över ordet slida som hänvisar ju till att mannens svärd ska hitta sin slida. Så jag tycker det känns så förminskande, så att jag håller mig ganska konsekvent till ordet vagina, men det är samma som slida. Men det är ganska mycket sådär historiska referenser som man inte tänker på, men så kvinnan har ju haft en så att säga lägre roll i samhället och det speglas ju också i orden.
Ja. Då tänker jag på ordet hysterisk, att en människa är hysterisk. Det kommer från det grekiska ordet hyster som betyder livmoder. Det vill säga att man kan bara vara hysterisk om man har en livmoder.
Ja, precis.
Ja. Ja. Så alla kvinnor i princip är hysteriska.
Ja, och att
eller
en man då inte skulle
alla livmoderbärande kvinnor är hysteriska, skulle det vara då?
Ja, det blir väldigt märkligt.
Märkligt. Ja. Men Nina, boken då, vem vänder, eller vilka ska läsa den? Vem vänder du det till?
Ja, alltså den vänder sig ju till alla kvinnor och flickor. Sen har vi ju, man måste ju kanske när man bestämmer sig för att skriva sätta en målgrupp som man, så jag tänkte att kvinnor mellan ungefär 20-25 till 45-50 är målgruppen. Men egentligen finns ju mycket, mycket bred information även för yngre kvinnor och äldre kvinnor. Så att, och sen är den också skriven på ett väldigt lättsamt sätt. Det är inga tunga kapitel där jag bara listar fakta på fakta på fakta, utan det är ganska lättsamt skrivet. Det finns en hel del humor, en del utlyfta fakta. Så att det ska vara lite avväpnande och roligt att läsa om vårt kön. Så det riktar sig till vanliga kvinnor. Så man behöver inte alls ha någon naturvetenskaplig bakgrund för att kunna förstå. Utan jag har försökt skriva så att alla ska kunna förstå.
Sen är den ju, tack vare dina fina illustrationer med akvarellerna, så är den ju också, den är ju vacker att sitta och läsa. Alltså, jag skrev ju en recension på den här boken, på den webbsida där jag är chefredaktör, och då skrev jag att jag tyckte att den här skulle liksom ligga framme på vardagsrumsbordet, så här, lite så här, dekoration som man kan gå fram och bläddra i, för det,
ja.
Den är ju vacker. På insidan också.
Ja, jag tycker också, det var ju, nu råkar jag ju då vara konstnär, men det var ju också en målsättning att, alltså, kvinnokroppen är ju fantastiskt vacker, och det är inte bara de liksom 20-åriga tunnsmala modeller som jag tänker på, utan kvinnokroppen i sin helhet med former, och alltså det är ju vackert, och de här akvarellerna, de är ju lite abstrakta också, så, alltså det finns en del illustrationer som beskriver, och de är ju mera tydliga, men sen är det också ganska många bilder bara på vackra kvinnokroppar med lite olika perspektiv och lite olika, så att säga, akvarelltekniker. Men min målsättning var ju liksom visa, nej men så vackert. Det är inte bara detaljerna utan även helheten.
Och hur var processen liksom när du skrev och när du illustrerade? Gjorde du det parallellt, eller hade du skrivit boken först och sen gjorde illustrationerna?
Alltså egentligen började jag att måla bilderna, för att det är lite, ja, det var bara roligt. Alltså jag skrev ju boken på min fritid i princip, så jag gjorde inte det som en del av mitt jobb. Och då brukar jag ha en ateljé där jag tillbringar mycket tid på helgerna. Så börjar jag liksom måla lite. Och sen målar jag ju modell lite då och då. Så jag använde också en del befintliga akvareller jag hade. Men då började jag måla de här mera illustrativa bilderna. Och samtidigt då skissa på en slags innehållsförteckning till boken. Så att, och då växte det lite fram vad som skulle vara med, och sen var ju stora uppgiften att hitta en förläggare till boken. Så då skrev jag två stycken kapitel, och så skrev jag en slags varför jag vill skriva boken och varför jag tycker den är viktig. Och så lite illustrationer, och gjorde någon slags pitch då som jag skickade ut till olika förlag. Så det var ju ändå en process från att ha den idén, lite illustrationer, till en färdig presentation där jag verkligen kunde leta efter förläggare. Och sen så hittade jag en förläggare och skrev kontrakt, och så hade jag en deadline, och då satte jag mig då i princip varje kväll eller varje helg och skrev kapitel för kapitel. Men då hade jag ju en ganska lång ställtid där jag gick runt och samlade information i lite mappar på min dator och sammanställde vad jag egentligen ville ha med i de olika kapitlen. Och sen hade jag också mycket diskussion med förläggaren som också gjorde att boken blev bredare än jag hade tänkt från början. Och då var det mycket att, ja men det är så mycket prat om hormoner och preventivmedel, det måste du absolut ha med. Och sen den här delen kring klimakteriet hade jag kanske inte heller tänkt på från början då. Så att det blev väldigt mer omfattande än jag hade tänkt. För jag hade ju tänkt skriva om bakteriefloran i vaginan, hur den påverkar kvinnors hälsa och fertilitet, och beskriva våra studier. Det var ju ursprungstanken. Men sen kändes det behövs ju också alla de här förklaringar, varför är kvinnor oroliga, när ska man söka vård? Alltså det finns väldigt mycket utöver mitt forskningsområde i det här.
Vad har du fått för respons på boken? Den kom ju ut i hösten 2022, ja precis. Ja. Vad har du fått för respons?
Jag har fått genomgående väldigt positiv respons, och många på sociala medier och så har verkligen skickat meddelanden att de tycker det är så fantastiskt att jag skriver så brett och så avväpnande, och det är så mycket fakta och så mycket som de inte visste. Och sen har jag då fått den första recensionen fick jag av Bibliotekstjänst. Det är de som gör recensioner till böcker till alla Sveriges bibliotek. Och den recensionen kallade boken för briljant och att det måste att läsa för varje kvinna och fick 5 av 5 möjliga poäng. Så att jag har fått väldigt positiv återkoppling kring boken och det är ju väldigt roligt. Jag visste egentligen inte riktigt hur den skulle nå läsaren och sen var det en sak också som jag gick och oroade mig för lite grann och det är ju hur professionen tar emot boken, alltså gynekologer och obstetriker i Sverige. För att jag är ju inte läkare, jag är medicinforskare eller medicindoktor och forskare, men jag är inte läkare och jag träffar inte patienter. Och då kände jag lite att en viss oro att professionen inte skulle tycka det är så bra att en som inte är läkare skriver på det sättet. Men det förstod jag ganska snabbt att jag hade hittat rätt tonfall. Jag hade också 2 faktagranskare måste jag säga. En gynekolog och en allmänläkare som har granskat boken. Så jag kände mig trygg med innehållet. Men jag känner att, ja, men inte minst av din recension Rebecka, att det känns att nej, men den tas emot väl. Och den fyller en roll för att det är många kvinnor som verkligen saknar kunskap och behöver lära sig mera. Kunskap är ju liksom makt. När man vet vad som är fel kan man också be om hjälp eller söka vård. Eller, alltså det är ju när man bara tiger om saker och biter ihop, då blir ju ingenting bättre.
Men då är ju min fråga, Ina, den här kreativa processen som du har haft och skrivit och målat, ritat samtidigt och har de här härliga bilderna och den här fina responsen som du har fått på din bok, men det här budskapet då att åter till ordet, titeln, vulva, vad har man sagt om det? Har du fått någon respons på just det?
Nej, men som ni säger att det är många som reflekterar att jag är inte riktigt van att använda ordet och jag vet egentligen inte vad vulvan är. Så att det skapar ju lite nyfikenhet att ta reda på det.
Mm. Och där har vi ju en vulvamupp.
Ja, fiskväl. Ja, för egentligen vill jag kalla boken vulva och vagina. Men rent grafiskt, ordet vulva är ju väldigt vackert. Alltså, men titta på omslaget, det blev väldigt vackert men också ordet är väldigt fint. Så ett fint ord.
Jag tycker nog som gynekolog att jag hör patienter använda det spontant. Mer och mer. Och jag har ju väldigt mycket unga patienter på ungdomsmottagningen. Jag kan ibland så där haja till när till och med dem kliver in och sätter sig på stolen och säger, ja, jag har klåda i min vulva. Då blir jag så här, ja, det är någon som har förstått.
Ja, vad roligt. Ja.
Så att, ja, vi håller väl sakta på säkert på och liksom sprida ordet, vinna ordet. Men Ina, vi ska ju prata om mer än i bok. Vi ska prata lite om det här med det du egentligen forskar om, kring det här med bakterieflora i vulva och vagina och lite vad som händer när den förändras och rubbas och vad man kan göra själv för att förebygga till exempel. Ja. Ska vi börja med att förklara vad menas med bakterieflora i vulva och vagina? Hur ska det vara normalt sett?
Mm. Alltså en normal bakterieflora eller en frisk bakterieflora i vaginan, den består framför allt av mjölksyrebakterier eller laktobaciller. Och de skyddar ju oss och eller våra kroppar från infektioner. Så de här mjölksyrebakterierna som då väldigt, väldigt tätt sitter fast i vaginans och vulvans slemhinnor. De producerar då mjölksyra som sänker pH-värdet till ungefär 4. Och redan det är ju ett skydd för många andra bakterier trivs inte i en så sur miljö. Och sen producerar de också andra ämnen som tar död på bakterier som inte ska vara där och även virus. Så det är ett väldigt viktigt skydd för infektioner. Och också ett samspel mellan immunsystemet, så att de här laktobacillerna, de skyddar oss på många sätt. Så de är väldigt viktiga.
Är det så att bakteriefloran ser likadan ut hela livet? Eller beror det på vilken ålder vi är i och vad vi har för hormonsituation?
Det gör det. Så att när ett barn, ett flickebarn föds, så har ju barnet östrogen, eller det kvinnliga könshormonet östrogen, i blodcirkulationen, för att barnet delade blodcirkulation med mamman. Och östrogen är en faktor som driver att laktobaciller trivs i vaginan. Så ett flickebarn när det föds kommer att ha, och sen under födseln kommer den ju i kontakt med mammans bakterieflora i vaginan genom själva passagen genom vaginalkanalen. Och så att ett nyfödd flickebarn kommer att koloniseras av laktobaciller i vaginan och har det. Men sen när de här östrogennivåerna sjunker, och de är ju låga fram till puberteten där äggstockarna börjar producera östrogen, så har man en lite mer blandad komposition av bakterierna i vaginan. Så man har inte så mycket laktobaciller då. Men sen i samband med pubertet och med stigande östrogennivå, då blir det fler laktobaciller. Och så är det egentligen under hela den fertila tiden. Och sen i samband med menopaus eller klimakteriet, då blir det lägre östrogennivåer och då sjunker halterna av laktobaciller igen. Men sen finns det ju olika faktorer som utlöser obalans i vaginalfloran, som jag antar vi kommer att prata om också. Så att den är absolut inte stabil, men den förändras också med menstruation och andra saker. Men har man en frisk vaginalflora, så har den en viss plasticitet, eller den kan anpassa sig, så att den förändras vid mens, den förändras vid sex om man inte använder kondom, och så ändå går den tillbaka till ett normalt tillstånd efter det. Så är det ungefär.
Och för dem när det liksom inte går tillbaka till ett normalt tillstånd, eller när det blir rubbat så där, vad är det som har hänt
då? Då är det så att andra bakterier som inte är lika gynnsamma, alltså de producerar då inte mjölksyra, så att pH-värdet stiger, att de bakterierna, de kan ta över. Och det leder ju till att man inte har samma infektionsskydd och att man inte har samma fina samspel med immunsystemet, så det kan leda till inflammation i underlivet också. Och då får man ju också olika symptom, som när det gäller till exempel bakteriell vaginos, att man får illaluktande flytningar, att man kan få ömhet och eller att man får en svampöverväxt. Det är också ganska vanligt, och det leder ju också till att det kliar eller gör ont i vulva och vagina. Så att de tillstånden är ju, det kallar vi då för dysbios, eller en rubbning av den friska vaginalfloran.
Och det här är otroligt intressant, tycker jag. Mikrobiomet kommer ju in där någonstans som ett fint ord, Ina. Hur tar vi till det ordet?
Alltså det här är ju egentligen ett lite tekniskt begrepp när vi pratar mikrobiom. Alltså när vi, lite en kort förklaring, att alla mikrober vi har i våra kroppar, alltså de består ju både av bakterier, virus, svampar och andra såna här encelliga små organismer som lever i ett samspel med oss och som är viktiga för vår hälsa. Och det kallar man också för mikrobiota. Och då menar man mikro, alltså det är väldigt litet, och biota betyder ju liv. Så ett litet liv vi har i våra kroppar som vi lever i symbios med, helt enkelt. Men när vi försöker kartlägga vilka mikrober som finns, då använder vi oss av sekvensering av deras arvsmassa. Och då tittar vi på genomet. Alltså vi tittar på små snuttar av arvsmassan för att veta vilka mikrober som finns då i ett visst prov. Och det är det som man kallar för mikrobiomet. Alltså det är det samlingen av gener vi mäter då i ett prov. Så när vi pratar om vilka mikrober har vi i tarmen, i munnen eller i vaginen, så egentligen det korrekta är ju att säga vilket mikrobiota har vi, och pratar vi om vilka gener som de innehåller så är det mikrobiomet. Men det är lite tekniskt, så att om vi håller oss till mikrober så blir det ju helt rätt, för det omfattar då både bakterier och virus och svampar.
När vi ändå pratar om svåra ord som många blandar ihop och svårt att skilja på, så pratar man ju ofta om prebiotika och probiotika. Mm. Vad är skillnaden mellan dem?
Ja, det finns väldigt tydliga definitioner. Probiotika, det är ju levande bakterier som vi till exempel kan äta som kosttillskott eller som vagitorier som man sätter in i vaginan. Levande bakterier som då har som skapar en effekt i kroppen eller som producerar ämnen i kroppen. Och prebiotika, det är i princip kostfibrer som de här bakterierna behöver för att kunna överleva. Så det är saker som olika fiberkomponenter, olika såna komplicerade socker- och stärkelsearter.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Probiotika är bakterier och prebiotika är fibrer som bakterierna har som näringsämne.
Så det du säger är det att när vi skulle kunna förebygga en obalans med att äta rätt?
Ja, det tror jag. Men det finns en del så att säga faktorer som kan utlösa obalans som kan vara svåra att undvika. Till exempel om man är tvungen att ta en antibiotikakur. Och det kan man ju vara på grund av infektionen någon annanstans i kroppen, och det kan ju vara verkligen nödvändigt för att bli frisk. Och då slår man ju tyvärr också ut de nyttiga bakterierna i kroppen och bland annat i vaginan. Så en antibiotikakur kan ju lätt leda till att man till exempel får en svampinfektion eller en svampöverväxt i vaginan, för att man tar bort de nyttiga bakterierna som håller svampen i schack. Så ibland kan man ju förebygga och undvika, men ibland har man ju inget val för att man skulle bli väldigt sjuk annars.
Men det skulle kunna hjälpa. Probiotika som då finns, nu får du rätta mig om jag har fel, i fil och yoghurt, det finns i syrade grönsaker bland annat, misosoppa har jag hört talas om, alltså sån här asiatiska
fermenterade livsmedel överlag. Mm. Och det, alltså jag brukar, när någon frågar mig om kostråd, så brukar jag vara väldigt tydlig med, alltså det bästa sättet att få i sig nyttiga levande bakterier, det är ju att äta fermenterade livsmedel och kombinera det med en kost som innehåller mycket kostfibrer och olika grönsaker och frukter. För då skapar man de bästa förutsättningarna för en frisk tarmflora och också vaginalflora. För man måste alltid komma ihåg att de olika bakteriearterna, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och till exempel i vaginan, nu blir det lite väl detaljerat, men det finns olika species eller olika sorters av mjölksyrebakterier. De har lite roliga namn som Lactobacillus crispatus eller Lactobacillus gasseri eller ja, det finns flera. Och då, de kan ha väldigt olika egenskaper, alltså med tanke på hur mycket mjölksyra de producerar eller hur mycket väteperoxid de producerar för att ta död på andra bakterier. Och de kosttillskott vi kan köpa idag, de innehåller inte Lactobacillus crispatus. Det är den arten av lactobaciller som är förknippat med hälsa enligt den sammanslagna forskningen som är känd idag. Men den finns tyvärr inte riktigt att ta till, för att det är andra sorters lactobaciller. Men när man äter en naturlig syrad eller fermenterad kost, så innehåller de, alltså det kan vara upp till 100 olika arter av lactobaciller. Vi har mätt det på skoj i några kefirprover som vi har. Som jag till exempel äter och odlar själv hemma. Så att det är mycket bättre att försöka äta en kostrik i fermenterade livsmedel. För där finns det en stor variation av olika lactobaciller. Och framförallt förmodligen också de som man bäst behöver. Plus att det finns också olika jästsvampar och så som också kan vara väldigt nyttiga. Så att man tänker sig att vi har ungefär 1,5 kilo bakterier i tarmen, och om man tar ett litet probiotikapiller som kanske väger, jag vet inte, 100 milligram eller 200 milligram, det är ju en droppe i havet. Men om man äter livsmedel som är naturligt rika i mjölksyrebakterier och äter dem regelbundet, då får man ju i sig en bra variation.
Men om man nu är allergisk mot fil, yoghurt och andra livsmedel och kanske inte gillar grönsaker överhuvudtaget, äter det väldigt sparsamt, då skulle du ändå rekommendera att man kanske tar kosttillskott, tablettform, för att få i sig i alla fall en liten mängd.
Ja, alltså nu när jag pratar så här allmänt utgår jag ifrån så att säga en frisk individ eller en individ som inte har någon sjukdom eller allergi eller så. Men det är klart, det kan ju finnas många anledningar varför man inte kan äta grönsaker och frukter och fermenterade livsmedel, och då får man ju försöka hitta andra vägar. Så att jag inte är helt emot att man tar kosttillskott, men jag tycker det är lite för mycket fokus, och det är ganska mycket kommersiella syften i att lova saker som egentligen inte håller, och så säljer man jättedyra kosttillskott, lova effekter som inte är visade i kliniska studier, när man egentligen skulle kunna äta yoghurt, kefir och ta en sked kimchi och få i sig samma sak. Så det är väl, men det är ju en generalisering naturligtvis när jag pratar så här.
Men det finns förlåt.
Nej, jag tänkte bara, för nu pratar vi ju om att få i lactobaciller i kosten och så får vi i tarmen. Men vi vill ju ha dem till vagina. Mm. Och då är första frågan, hur tar de sig till vagina från tarmen? Och den andra frågan är, skulle man då inte kunna bara stoppa in lactobaciller i vagina?
Det vill jag ju så gärna. Alltså det är så att vi vet idag inte riktigt hur de här lactobacillerna kommer till vaginan från början. Eller de måste ju hela tiden komma nya då. Så, men vi har gjort studier där vi har tittat på rektalsvabbar på kvinnor och vaginalprover från samma kvinna. Och då ser vi ju tydligt att de här arter av lactobaciller vi hittar i vaginan, de hittar vi också kring tarmöppningen. Så på något sätt tror jag nog att de kommer från tarmen till vaginan. Men det är inte riktigt så biologiskt kartlagt vilka signaler som lockar dem dit. Eller är det immunsystemet som väljer ut vissa lactobaciller och transporterar dem till vaginan? Det vet vi inte riktigt idag. Men det finns ju en stor anledning att tro att om man har den kosten jag pratar om, att man också har en större chans att få rätt bakterier i vaginan. Men naturligtvis, har man en obalans, då skulle man ju vilja behandla det med rätt sorts laktobaciller. Och man skulle ju vilja att de fäster vid vaginalslemhinnan och då, vi kallar det för kolonisera, så att de växer till i vaginan och byter ut de bakterierna som inte ska vara där. Men tyvärr finns det inte rätt vaginal, eller det finns inte att köpa och det finns inte som läkemedel som innehåller den här Lactobacillus crispatus, som är den sortens av lactobaciller som vi vet är förknippat med god hälsa och fertilitet. Vi håller på här som en del av vår forskning att just ta fram rätt sorters lactobaciller och också planera för kliniska studier så att det skulle förhoppningsvis i framtiden kunna bli en behandling. Och då tänker jag ju framförallt på vår stora studie med gravida kvinnor där vi fokuserar på att det finns en koppling med en obalans i vaginalfloran och graviditetskomplikationer som till exempel för tidiga förlossningar, som är ju en mycket, mycket allvarlig komplikation både för mamman och för barnet. Och om man då skulle kunna testa alla kvinnor som blir gravida och då erbjuda en behandling så att man kan byta ut de här vaginalbakterierna som inte ska finnas där mot de som vi vet skyddar från för tidiga förlossningar. Det är ju liksom vår vision med den forskningen vi gör. Och vi försöker då, som jag sa, parallellt till den här kartläggningen, vad händer i vaginalfloran, hur kopplas det till komplikationer till fertilitet och för tidiga förlossningar, och sen parallellt utveckla en behandling och också komma så långt att vi kan testa den på kvinnor i kliniska studier. Men vi är inte riktigt där ännu, men det är vår vision, så det är det vi jobbar på.
Det här med att stoppa fil eller yoghurt i sitt underliv?
Alltså jag tror inte det skadar sådär, och de här, alltså det finns ju andra sorters lactobaciller i fil och yoghurt som är sådana här Lactobacillus acidophilus och jag kommer inte riktigt ihåg, och bifidobakterier finns i det också. Jag tror inte de gör stor skada, men de är ju liksom inte riktigt anpassade för vaginalmiljön, så de kommer ju inte få fäste där, utan de finns där en stund och så sköljs de ut med flytningen och så. Men kortsiktigt kanske de ger en viss lindring, men jag har försökt leta efter studier där man har tittat på det och man har inte sett någon tydlig effekt att det verkligen hjälper, för det är inte rätt sort lactobaciller.
För visst har jag hört den typen av behandling?
Ja.
Jag har ibland eller flera gånger träffat patienter som har just provat att pensla sig med yoghurt eller fil eller föra in det i slidan. Och väldigt många av dem beskriver att det snarare har liksom svidit och bränt. Och jag har sett några som har fått ganska ordentliga liksom rodnader och irritation. Så att jag brukar som gynekolog inte rekommendera.
Nej.
Då säger jag, nej men ät det istället.
Ja.
Så vi tar det den vägen och så låter vi kroppen få göra som den ska. Liksom.
Ja.
Carina, hade du något där om BV som vi skulle köra?
Jag tycker ju det här som du nämner, Ina, att den här obalansen i då vagina, vulva, vad det nu kan vara, och den här, det vi kallar för BV, bakteriell vaginos. Det är ju väldigt viktigt att vi under graviditeten ser vad kan vi göra åt det, är det bakteriell vaginos, och vi har ju varit inne på det tidigare, Rebecka. Och du kan väl förklara lite grann vad eller någon av er, vad betyder det och hur vanligt är det?
Alltså bakteriell vaginos i sig är ju väldigt vanligt, inte enbart hos gravida, utan det är ju liksom fertil ålder överhuvudtaget, men även i klimakteriet så är det rätt så vanligt, just eftersom östrogennivåerna då sjunker och lactobacillerna inte trivs så bra. Och i samband med graviditet, precis som Ina sa, det påverkar fertilitet och det påverkar risken för tidig vattenavgång eller tidig födsel. Men man vet också att gå med en bakteriell vaginos oupptäckt eller obehandlad gör också att vi blir mer mottagliga för andra vaginala infektioner. Är redan liksom bakteriemiljön störd så är det lättare att bli smittad av en klamydia, eller det är lättare att också få en svampinfektion. Och jag läste faktiskt nu i morse studier där man hade tittat på förmågan att läka ut en HPV-infektion, alltså den här humant papillomvirus, och att den sannolikt är sämre hos kvinnor som har en bakteriell vaginos. Så att den här rubbningen ska man ju liksom ta på allvar och behandla, för det påverkar ju så himla mycket mer. De flesta kvinnor som har bakteriell vaginos brukar vara väldigt måna om att få diagnos och få behandling, för det är också rätt obehagligt att gå med rikliga flytningar och framförallt flytningar som luktar illa. Det är många som beskriver att det här är oerhört påfrestande socialt också, liksom att man går runt och tror att man luktar på distans liksom hela tiden. Ja. Så, och det är, jag träffar ju väldigt många som har upprepade bakteriella vaginoser liksom gång på gång på gång på gång, trots att de liksom gör allt rätt, som de säger. Jag luftar underlivet och jag tvättar inte med tvål och jag har bara bomullstrosor och jag har inte tagit bort min behåring och jag äter det jag ska, och ändå blir det så här, säger de.
Och problemet är ju att behandlingen baseras ju på antibiotika, och då det är ju väldigt vanligt att det helt enkelt återkommer, för att man också tar bort då en del av de nyttiga bakterierna. Så att det är ett stort problem, bakteriell vaginos. Och det är ju därför vi håller på att försöka då få fram ett alternativ till antibiotikabehandlingen. Och det är två saker man måste tänka på. Det ena är ju att rubba den här biofilmen. Alltså de bakterierna som finns, de gör ju allt för att få vara kvar. Så att de bildar då en så kallad biofilm som också gör att antibiotika inte så riktigt når fram till alla bakterier. Och sen det andra är att man måste ju ersätta med de bakterierna som ska vara där. Och det är ju som sagt genom att man har rätt sorters lactobaciller som man kan återinföra. Men det är svårt, och det är väldigt både besvärligt och, som du säger Rebecca, det är ju många risker som är förknippade med det, att ha återkommande bakteriell vaginos.
Det finns nu är det receptbelagt, ett läkemedel som behandlar bakteriell vaginos som är antibiotikafritt, och det kommer att bli receptfritt nu våren 2023, så att det finns tillgängligt på apotek. Och mekanismen som det preparatet har är just att lösa upp den här biofilmen. Däremot så innehåller det ju inte liksom vaginala laktobaciller, så att en kombination av de två hade ju varit guld framöver.
Men det ni säger, det är ju ändå att det är förenat med ett antal risker, och framförallt under graviditet och när man ska föda. Så det är ju väldigt viktigt att vi behandlar, eller först och främst att vi då testar och ser, är det här en bakteriell vaginos och vad kan jag göra åt det? Och Rebecca, där, vi vet ju att det finns ett självtest, eller hur, som man kan ta, som är väldigt enkelt.
Det finns ju egentligen ett flera olika självtest på marknaden, ska jag säga, men det är lite skillnad emellan dem. Det finns ju de som bara testar pH, alltså surhetsgraden, och det är lite för ospecifikt att bara titta på pH. Sen finns det test som man kan skicka efter och ta prov och sen också då skicka tillbaka till laboratoriet och sen få svar om det är bakteriell vaginos eller svamp. Och de är ju träffsäkra, men då tar det lite tid. Alltså det är liksom en klar fördröjning innan man får sin diagnos där. Men sen finns det också nu ett test som dels kan man använda det själv, men det finns också liksom en annan variant så att man kan använda det i vården. Och det här testet testar delvis då pH, men det testar också någonting som kallas för buffrande kapacitet. Och utan att bli liksom allt för komplicerad kemiskt, för jag är inte kemist. Men man kan säga buffrande kapacitet är man, det här testet mäter vad, hur har den här flytningen, vad har den för förmåga att motstå förändringar i sin surhetsgrad. Om det nu är, har blivit basiskt på grund av en bakteriell vaginos till exempel. Hur pass motståndskraftig är den när man försöker sänka pH i det? Och det här testet heter VS-Sense, det är Vagivitals test. Så det finns då för privatpersoner. Men sen finns det ju då också för att kunna använda i vården. Det vi har lite som bekymmer i vården är ju dels det att det är lite dålig tillgång på gynekologer. Beroende på var man bor, men på vissa ställen är det väldigt svårt att komma till och få tid. Det kanske inte heller för alla är så himla bekvämt att söka sin vårdcentralsläkare för den här typen av besvär. Det är många som beskriver att ja, men, nej, men till den doktorn går jag om jag har ont i halsen eller ont i ryggen. Men jag vill helst inte undersökas gynekologiskt. Och det får man väl respektera om det är så. Sen är det också så att som gynekolog tycker jag att det skulle vara bra om man kunde liksom bredda så att fler personer inom vården kan ställa diagnosen. Jag tycker att det skulle vara guld om det här var någonting som barnmorskor lätt skulle kunna undersöka på en barnmorskemottagning för gravida till exempel. Eller på en ungdomsmottagning utan att sätta upp en tid till läkare. Och då kan man ju ha det här liksom VS Pro som det heter, det här testet som vi kan använda i vården för att få liksom ett bra test, ett bra sätt att visa om det är bakteriell vaginos eller inte. För det vi använder idag klassiskt när vi ställer diagnosen bakteriell vaginos, det är ju egentligen att vi tittar på flera kriterier. Hur ser flytningen ut? Luktar den typiskt, det vill säga luktar den fisk? Och sen så tittar vi i mikroskop på hur slidcellerna ser ut, om de har sällskap av laktobaciller eller mjölksyrebakterier eller om de snarare har sällskap av de här bakterierna som gör att det luktar illa. Och vi har inte mikroskop på alla mottagningar.
Nej, precis.
Vi har inte det på barnmorskemottagningar, och de flesta ungdomsmottagningar har det inte. Så att det behövs verkligen någonting som gör att fler kan ställa diagnosen träffsäkert och enkelt. Och framförallt nu om det kommer receptfria, effektiva behandlingar för bakteriell vaginos, då är det ännu viktigare.
Mm. Och vilket betyder då att du enkelt kan beställa hem det här Vagivitals VS självtest helt enkelt och behandla om man då får ett positivt resultat. För visst är det så att här får du ju resultatet hemma, du behöver inte skicka iväg.
Nej, du får resultatet hemma. Så det,
direkt, det, ja.
Ja.
Och det är ju perfekt att kunna behandla direkt också när det här receptfria läkemedlet kommer.
Det tar 30 sekunder att få svaret.
Det är väl inte riktigt säkert att den här receptfria behandlingen som bryter biofilm, att den räcker i alla fall. Det kommer finnas behov för antibiotika behandling hos en del kvinnor ändå. Ja. Så att,
precis, och så här, vi brukar ju säga, oavsett vilken behandling man har använt, att blir det inte bra så måste man söka igen. Så är det så att till exempel att man har testat själv och får svar att det är en bakteriell vaginos, så köper man något av de här receptfria nuvarande eller som kommer här framöver. Om det då inte blir bra så är det såklart så att då behöver man ju söka vård. För då behöver man kanske också testa om det är någon annan infektion, eller man kanske faktiskt behöver ett receptbelagt läkemedel eller en kombination av läkemedel. Och just när det gäller gravida skulle jag nog vilja säga att jag som mödravårdsdoktor vill nog hellre att gravida söker vård och får en koll av barnmorska eller gynekolog. Och kanske inte håller på med självtest och självbehandling.
Jag håller helt med. Det är så pass stora risker kopplat till det, så att det är viktigt att gravida söker vård.
Mm. Men för alla andra som inte är gravida, oavsett då, ålder egentligen, så kan det vara ett första steg i alla fall för att se. Många har ju svårt att veta om det är bakteriell vaginos eller svampinfektion. Det är ju jättevanligt att man misstolkar och tänker jag har svamp, och så använder man massa receptfria lokalbehandlingar mot svamp gång efter gång efter gång. Och det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt, att överbehandling med lokal svampmedicin kan ju faktiskt trigga igång en vulvasmärta. Så där tänker jag också att det är bra med de här testerna, att man ändå får en indikator på är det svamp eller bakteriell vaginos eller blandinfektion.
Vet ni ungefär hur vanligt det är med bakteriell vaginos?
Det brukar stå i litteraturen, och så skrev jag i boken också, att ungefär 30% av alla kvinnor i fertil ålder drabbas av bakteriell vaginos någon gång. Så det är väldigt, väldigt vanligt.
Mm. Och då är det ju ännu bättre att det finns sådana här självtester.
Ja. Ina, vet du hur vanligt det är att man har återkommande, upprepade?
60% av dem som får behandling med antibiotika får återfall ungefär. Mm. Så det är väldigt vanligt att man får återfall.
Mm.
Det är verkligen ett problem, och det görs alldeles för lite forskning och för lite innovationer. Alltså när man tänker på cancersjukvård, där vi nu för tiden kan ta ut celler, programmera om dem och så behandlar man mot specifika tumörer. Alltså vilka innovationer det finns inom vården som är fantastiska. Men när det gäller en så här vanlig sjukdom kvinnor drabbas av, som kan ha väldigt, väldigt djupgående konsekvenser, så händer det väldigt lite. Och det är också som jag säger, att vi måste verkligen lyfta frågan. Vi måste kräva mera innovation och bättre vård för kvinnor, för att det är så eftersatt.
Ja, och det, egentligen så är det ju märkligt med tanke på, om vi nu tar bakteriell vaginos som ett exempel, så känns det som att, nu låter jag jättegnällig, men de som bestämmer vem som ska få forskningsanslag känns det ibland som att de tycker att bakteriell vaginos, det är bara lite förkylning som luktar. Nej, men det är bara luktar lite, det är väl inte så farligt liksom. Men då har man ju missat hur det påverkar förmågan att bli gravid, hur graviditeten ska gå, risk att få andra infektioner, HPV och utläkning. Alltså det här påverkar ju enormt mycket utav kvinnans hälsa. Alltså från tonårstid till klimakteriet. Många år.
Och även den psykiska delen som du sa. Att det påverkar ju samlivet, och många lider verkligen. Och isolerar sig, vill inte ha sex. Och, så att det är ju också en psykisk påverkan som inte är att bortse ifrån. Som är jätteviktig för livskvaliteten.
Så. Kan man se någon skillnad där från tidigare och till dagens kvinnor? Jag tänker mer då att vi kanske lever i en stressad miljö. Kan det orsaka en rubbad bakterieflora?
Ja, men det är jättesvårt att säga. Det är så många faktorer. Det är ju mera kejsarsnittsfödsla, mer användning av antibiotika. Vi lever liksom i en värld där vi äter livsmedel med massa bakteriedödande tillsatser. Vi lever inte lika nära naturen som vi har gjort tidigare. Vi lever i små familjer med en extrem hygiennivå. Alltså det finns väldigt, väldigt många faktorer som spelar in. Och stress är en faktor bland andra. Så är det ju.
Det är ju visat att långvarig stress och då höga kortisolnivåer, att det ökar risken för upprepade svampinfektioner. Men jag vet inte om man har tittat på risken för att utveckla upprepade bakteriella vaginoser.
Jag har inte sett sådana studier, så jag kan inte riktigt svara på det.
Ja, då får vi göra den studien också, Ina.
Ja, det finns att göra, minst sagt.
Exakt. Så alla ni som sitter på pengar där ute, forskningspengar, det är bakteriell vaginos ni ska satsa på. Det är kvinnohälsa. Så ja, är det bara.
Precis. Mm. Mikrobiomforskning.
Exakt.
Ja, men det är jättefint att du lyfter kvinnohälsa och kvinnors insida, Ina.
Jag försöker.
Det gör du verkligen. Vi har pratat en del om, eller en del, vi har inte pratat så mycket om, rättare sagt, det här med kejsarsnitt. Utan det tänkte jag att ni ska få lyssna på i ett ett annat avsnitt som vi tänker sända med Ina lite senare. För att det vi säger är ju att barn vid vaginal födsel får med sig mors goda bakterier. Kan man säga så, Ina?
Det kan man säga. Och det gör vi också studier och jag berättar gärna det. Men det krävs ganska mycket tid för det. Så det tar vi separat.
Det gör vi, absolut. För det är ju super intressant. Många undrar ju över skillnader mellan den vaginala födseln och just kejsarsnitt. Så stay tuned, säger vi. Så har vi det i ett separat, alldeles eget poddavsnitt. Ja, har du fler frågor till Ina och Rebecka?
Ja, men det har jag ju. Men jag tänker, vi kör ju ett avsnitt till. Så vi tar dem då, tänker jag. För det var mer, jag hade lite funderingar kring det här med vad kan vi göra med kejsarsnitt då. Med tanke på floran och sådär. Men ja, det kommer.
Det kommer.
Det tar vi en annan gång.
Ja, vi gör det, Ina.
Tusen tack, Ina. Du är ju en helt underbar poddgäst och så superpedagogisk. Du kan skriva, du kan måla, du kan forska och du kan förklara saker enkelt pedagogiskt. Jag sitter här och bara gapar. Liksom.
Ja, tack för dina ord. Jag känner mig väldigt berörd. Det är trevligt. Det är inte, som jag sa, det är inte så enkelt i forskarvardagen, men det är viktigt att vi når ut och det är roligt när man lyckas göra det. Så att, tack för att jag fick komma och prata med er. Jättetrevligt.
Vi är tacksamma för dig, Ina. Tack snälla.
Och på återhörande snart.
Ja, hej då.
Hej då.
Rebecka, du och jag, vi finns på sociala medier, på Instagram, @babiespodcast. Häng med oss där och lyssna på oss. Och som sagt, strax kommer Ina tillbaks. Ha det gott så länge, vi hörs snart.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.